Det här är P1, Sveriges Radio. Har mediebevakningen ritats om under 8 år med Trump i centrum för amerikansk politik?
Jag tycker det är jätteslappt att påstå att vi inte har talat med Trump-väljare eller att vi inte försökt förstå kritiken mot Biden.
Bråk efter SVT-dokumentär om UFO-sfärer i Sverige.
Tänk om han hade sagt att jag var pedofil istället. Ja, men för det. Hade SVT släppt igenom det? Ja, så det tror jag.
Och så om en annan SVT-dokumentär som hamnat i skottgluggen. Rond 2 i den juridiska striden om vaccinkrigarna.
Hovrätten duckar för det som jag och nog många andra uppfattar som huvudfrågan i målet.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. 3 valrörelser och en ständig debatt om hur medier ska hantera den udda figuren Trump. Alla kan väl vara eniga om att han är en mästare på att fånga uppmärksamhet. Men ingen verkar riktigt nöjd, varken från vänster eller till höger, i publiken eller professionen, med hur medier förhållit sig till honom. Vad har egentligen hänt under de här 8 åren av Trump-besatthet i medier? Vår reporter Lasse Truedsson söker svar på den frågan och fångade 3 nuvarande och tidigare USA-korrespondenter bara timmar efter Trumps seger.
När jag kom hit 2020 så blev jag lite lätt chockad av att titta på CNN eller en del andra kanaler. Jag vet inte hur mycket man predikade att Trump är dum, man liksom skulle trycka in det. Programledare som ägnade hela sitt program åt att förklara vad Trump var dum.
Den som sannolikt skrivit mest om den amerikanska valrörelsen i svenska medier denna gång är Dagens Nyheters Karin Eriksson.
Nu ser jag väldigt mycket mer av paneler, samtal. Jag tycker ju att de har ändrat sitt sätt att jobba. Så nu när då Kamala Harris har förlorat och Trump är på väg tillbaka till Vita huset, då kommer ju den här debatten att komma. Är det det undervärderat? Vi skriver för lite om Trump som ett hot mot demokratin, och gäller det också oss i Sverige?
Den här valrörelsen tycker jag kännetecknats av att Trumps retorik har normaliserats av medierna.
Erika Bjärström var Sveriges televisionskorrespondent på plats när Trump vann valet 2016.
Vad jag menar med normalisering är att jag tycker Trumps retorik har ändå med den här gången behandlats som ett normaltillstånd. Därför vi har vant oss. Genom att säga det oerhörda och genom att hela tiden tänja och spränga gränser. Genom att kalla sin politiska motståndare för en låg IQ-person med rötter i Indonesien och andra saker, så har han ju skapat ett samtalsklimat som alla har vant sig vid. Och där måste man hela tiden påtala det oerhörda. Och jag tycker att nyhetsjournalistiken inte har gjort det.
Hon var också på plats under valmöten 2015 när Trump angrepp journalister väldigt direkt.
Jag var en av de första svenska journalisterna då som följde honom när han kampanjade Iowa och blev instängd bakom kravallstaket inne i en kongresssal. Där han sen ägnade hela det här mötet med massa människor och skrika och peka åt oss. Där vi stod liksom inlåsta helt enkelt och kallade oss för avskum och folkets fiender. Alltså det glömmer jag aldrig.
För precis 8 år sedan, just när Trump vunnit valet för första gången, var hon med här i medierna.
Det är klart att amerikanska journalister reser runt i hela det här väldiga landet. Men frågan är om de verkligen har haft ett öppet sinnelag när de på djupet har försökt förstå den här vreden.
Ja, den här gången så har journalisterna verkligen bevakat rostbältet, landsbygden. Men tycker jag, istället för att fråga varför de röstar på Trump, så hade jag velat se en mycket mer kritisk granskning av det regerande partiets misslyckande. Varför är det inte fler som kände förtroende för demokraterna? Den granskningen har uteblivit. Men Trump-väljare på landsbygd har vi verkligen sett den här valrörelsen.
Alltså, kritiken mot Trump tycker jag varit befogad.
Tillbaka till Karin Eriksson på Dagens Nyheter.
Men däremot så kan jag väl se att det ibland har varit svagare med den kritiska granskningen av Joe Biden och och möjligen Kamala Harris också. Det var så uppenbart att väljarna tyckte att han var för gammal för att kandidera. Och ändå blev det inte så mycket diskussion. Det kunde jag reagera.
Hon funderar mycket på tonaliteten och avvägningarna när det gäller att påpeka inte minst Trumps lögner och underligheter.
Det här, jag har själv lite svårt och minnen av detta från tiden när man, en journalistik som bara ska trumma in att Trump är jättedum. Men man kan inte heller ha en journalistik där allt jämställs och all del, så tycker de och så tycker den och så tycker den andra när man har en så speciell kandidat som Donald Trump. Men den avvägningen, den är jättesvår. Men påståenden att vi inte skulle ha försökt att förstå trumpismen eller vad som har lett oss fram till den här dagen, det tycker jag, de tycker jag är knäppa.
Jag heter Malin Ekman och jag är fri USA-korrespondent på Stockholm Report som jag har startat.
Den som det senaste halvåret stått för den mest uppmärksammade svenska kritiken mot hur Trump behandlas av medier är Malin Ekman, som med buller och bång lämnar Svenska Dagbladets korrespondenttjänst i USA i somras. Hur ser hon att bevakningen i denna valrörelse skilt sig från de två senaste?
Jag skulle säga att min stora bild är att det inte är så mycket nytt, utan att det fanns efter Trumps första valvinst en självkritik i media, att man ansåg att man misslyckats med att skildra vad det egentligen var som pågick i det amerikanska samhället och varför väljarna tycker som de gör. Men man föll snabbt tillbaka till gamla vanor.
Hon säger att en skillnad dock är att techmiljardären Elon Musk nu äger plattformen X, tidigare Twitter. Men du menar att den stora skillnaden är att X fått en ny ägare?
Jag menar att den stora skillnaden är att det inte är någon stor skillnad. Men då, jag tror absolut att X har just det här att det amerikanska folket har uppmärksammats på att det tidigare förekom censurförsök och vissa lyckades. Och med det menar jag då att myndigheter framgångsrikt gjort påtryckningar på stora techbolag som har lyssnat på dem och tagit bort material som varit korrekt.
Hon anser att medier ofta rapporterar Trumps uttalanden i väldigt negativa ordalag.
Vad jag sett i amerikansk media, hur man rapporterar om Trump, där man ofta låter bli att referera till kontexten. Och man har en tendens att förvränga saker och att inte berätta andra saker, att inte ge en fullständig bild. Och vad jag har sett tidigare i svensk media så är det någonting som man ofta anammar.
Och att stödja sig på de amerikanska medierna tycker hon är tveksamt eftersom deras förtroende dalat så kraftigt.
Förtroendet är det lägsta sedan det började uppmätas på 70-talet. Nere på 31% har ganska eller högt förtroende för amerikansk media. Så den här prestigen har ju absolut minskat dramatiskt.
Men nu är Trump vald, trots eller tack vare sin hårda mediekritik. Hur tror Karin Eriksson att relationen framåt mellan presidenten och medierna kommer att bli?
Ja, vi skriver ju att han kommer ha färre hämningar nu och kommer ha färre rådgivare som försöker bromsa honom. Men jag ska också säga att jag tycker att han, även om han talar om fejkade nyheter, fake news, och har dragit råa skämt om att attentatsmän kan börja med att skjuta på journalisterna, så har det varit lite mindre av det här fake news, fejkade nyheter i den här valrörelsen än tidigare. Kanske av det skäl som man då kan se att det har varit fler paneler, fler försök att beskriva och skildra, kanske inte bara predika, fler försök att ge en allsidig bild. Det som då kommer att kritiseras för att man kan säga att nu släpper vi fram Trump igen och beskriver inte vilket en särdeles hot han är för demokratin. Men jag har inte uppfattat att han har varit fullt så inriktad på medierna de senaste månaderna som kanske tidigare. Men jag menar, väck Donald Trumps vrede så kommer han väl igen.
Sist här i Lasse Truedssons reportage hörde vi Karin Eriksson på Dagens Nyheter. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. En åttonde man har tagit sitt eget liv efter att ha konfronterats av pedofiljägarsajten Dumpen. Det uppger Dagens ETC.
Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson säger till TV4-nyheterna att det är tragiskt att mannen tagit sitt liv, men att Dumpen inte kan ta ansvar för hur de vuxna männen agerar efter att ha blivit konfronterade. I kölvattnet av Sveriges Radios nedskärningar och omorganisation i våras har de senaste veckorna präglats av bråk på Ekot-redaktionen. En medarbetare har slutat efter en överenskommelse, en annan har sagt upp sig i vredesmod. Och i fackförbundstidningen Journalisten vittnar ett tiotal medarbetare om att de tycker att det är lågt i tak och talar om förtroendekris. Ekoledningen har svarat att ett arbete pågår för att förbättra stämningen. USAs presidentval har ju rönt viss uppmärksamhet i veckan. Vi har kollat hur många medarbetare som de största medierna skickat över Atlanten. På bronsplats i denna tävling, eller hur vi nu ska kalla det, kom TV4 med 10 medarbetare. Tvåa var Sveriges Television med 11 stycken. Men överlägsen vinnare med totalt 17 medarbetare i USA blev Sveriges Radio.
En SVT-dokumentär har skapat bråk i UFO-sfärer. I dokumentären Aliens, striden om utomjordingarna, så målas en konflikt upp där föreningen UFO Sverige ställs mot nya, mer andliga UFO-rörelser. Förnuft ställs mot känsla, evidens mot tro. Vinkeln är att det ska finnas grupper som strider om UFO-frågan, och den som får klä skott för striden som någon form av herre på krigstäppan är den numera pensionerade journalisten och ordförande för föreningen UFO Sverige, Claes Svahn. Han utmålas som CIA-agent och som monopolsinnehavare för UFO-frågan i Sverige. Men finns den här konflikten på riktigt? Eller är det själva verket dokumentären själv som skapat stridslinjerna?
Det som är gemensamt för de som är med i dokumentären är att de dedikerar sig i frågan om utomjordingar eller UFO.
Det här är etnologen Kalle Ström som gjort dokumentären Aliens, striden om utomjordingarna.
Vems perspektiv om UFO ska gälla? Och vem ska få föra talan?
UFO Sverige är gatekeeper.
I två entimmes avsnitt ritar Kalle Ström upp det han ser som stridslinjer bland de som viger sina liv åt ufologi. På den ena fronten nyandliga rörelser men stark tro på UFOns existens.
Det man ser här är ju månpyramidens byggstenar, yta. Ja.
I en annan, en konspiratorisk falang.
Det här har pågått ända sedan 40-talet i ufologin. Det har den högsta säkerhetsklassificeringen, högre än vätebomben.
Och så deras gemensamma fiende, föreningen UFO Sverige med dess ordförande Claes Svahn i spetsen. Claes Svahn håller på att packa för en resa ner till kontinenten på UFO-uppdrag.
Jag ska genom Tyskland, till Nederländerna och Belgien och rädda arkiv.
Under 1,5 års tid har Claes Svahn intervjuats av Kalle Ström.
De skulle följa oss då, mig och UFO Sverige. Och samtidigt då följa andra grupper då, utanför UFO Sverige. Och det lät ju jättebra och intressant då.
Men slutresultatet blev inte det han trott. När han tittade på programmet såg han en hårdklippt tolkning av hans organisation, UFO Sverige, som en rakt av UFO-förnekande förening.
Då blev jag riktigt förbannad och min fru blev alldeles bestört och över också hur vi utmålades, då, hur föreningen utmålades som någon sorts bortförklarar förening som enbart sysslar med att förklara och helst bara förklara bort. Va?
Vi kan verka tråkiga som inte omedelbart säger att wow, det jag hörde nu på nyheterna och läste på nätet.
Jag känner ju starkt att SVT har velat ha en konfrontativ historia där det är svart och vitt, medan UFO Sverige är en grå förening. Vi är inte troende, vi är inte skeptiker. Vi står för en tredje väg där vi vill objektivt undersöka de här fenomenen.
Är det inte bra att ni framställs som de förnuftsdrivna och evidensbaserade? Stärker inte det er trovärdighet?
Det är det minsta man kan begära av en dokumentär, att man inte framstår som en idiot. Efter de reaktioner jag har fått från människor, det kommer varje dag fortfarande många sådana, så visas vi som att vi är några bortförklarare. Vi får inte se i dokumentären på något sätt hur vi undersöker med fenomenen.
Med sitt rationella angreppssätt blir UFO Sverige alltid första val för media.
Kan du förstå den där dramaturgiska logiken ändå, att ställa grupper mot varandra för att skapa någon form av tv-dynamik?
Jag förstår ju att den finns där. Men jag begriper inte varför man måste vara så enkelspårig. Att man inte kan fördjupa lite, åtminstone, utav det vi gör.
Först och främst tycker jag är väldigt tråkigt att rent personligen att Claes känner en besvikelse.
Etnologen Kalle Ström har med sig sin projektledare från SVT, Sam Kapadia, till intervjun. De tycker att dokumentären ger en rättvis bild av organisationen UFO Sverige.
Men jag håller inte med om den beskrivningen. Alltså det är sant att jag tror inte att UFO Sverige är så inne på att liksom... Alltså de fokuserar kanske inte så mycket på den här konfliktytan som finns. Men det är också för att de är högst upp i hierarkin kring den här frågan. De är auktoriteten inom det här området.
Så ni menar att det faktiskt är ett krig, trots allt?
Vi har aldrig sagt ordet krig, tror jag.
Strid.
Ja, strid.
Strid, kamp,
konflikt.
Om tolkningsföreträde, om hur man ska se på frågan, vilka ingångar man har. Ja, absolut.
Men är det inte bara en väldigt lockande dramaturgisk fälla att gå i, att det måste finnas väldigt tydliga motparter mot varandra?
Så är det ju absolut. Alltså, det är ju det jag upplever väldigt starkt under min resa i, i den här rörelsen, eller vad man ska kalla det, i de här grupperingarna. Alltså om det är någon fråga, jag menar, det gör väl alltid en dokumentärfilm eller vilken journalist som helst, att man väljer att fokusera på en sida av den här liksom världen eller det man vill skildra.
Man kan inte plisa alla.
Jo, men det är klart att man gör ett journalistiskt urval, givetvis, men man ska väl ändå, särskilt när någonting sänds inom ramen för public service som både medierna och den här dokumentären gör, så ska det väl ändå vara en... spegla någon form av verklighet. Och...
Men det tycker vi att vi har gjort. Vi är helt trygga i att vi tycker att vi känner och vi tycker att vi har gjort det. Det är Kalle Ströms bild och vi är helt trygga i att den är sann och riktig.
Mm. Jo, men återigen, så han upplever ju som sagt att han har blivit bortklippt med sånt som också visar att, så här, ja, men att de inte är en direkt kontrast mot de här andra UFO-rörelserna, utan att de kanske är en mer grå väg.
Samtidigt som han i princip varje intervju är noga med att distansera sig från dem.
Ja, att UFO Sverige får stå för den kritiska hållningen till UFOns varande eller icke-varande, och att det pågår ett påstått krig mellan de olika grupperingarna. Ja, det är en sak de är oense om. Men det Claes Svahn tycker är den största dolken i ryggen från SVT och Kalle Ström, det är att en annan intervjuperson anklagar honom för att vara CIA-agent.
ET menar att det i grunden döljer sig en konspiration. Att UFO Sveriges toppskikt inte alls är vad de utger sig för att vara.
Ufologin har varit infiltrerad sedan början. När man rekryterar källor...
Då... Tänk om han hade sagt att jag var pedofil istället. Ja, men för det. Hade SVT släppt igenom det? Ja, så det tror jag. För mig är det lika allvarligt att jag skulle vara någon sorts agent och undergräva medlemmarna och vittnarnas trovärdighet och liksom jobba i undercover.
I dokumentären får ju du ändå själv möjlighet att bemöta det.
Men det går ju inte att försvara sig mot det. Det finns ju ingen möjlighet att försvara sig mot en sån sak. För mig är det ärekränkning.
Men just det är en helt avgörande detalj för dokumentären, tycker Kalle Ström och Sam Kapadia.
Om man ska förstå den här världen och de här grupperingarna som jag har följt, så är det centralt liksom, för det är någonting som återkommer hela tiden. Och jag tror inte att man skulle kunna liksom göra en ärlig skildring av den här världen utan att ta upp det.
Jag tycker att vi har stökat av det väldigt bra i serien genom att låta Claes gå i svaromål och dessutom markera själva mot
det. Jo, men som han själv säger i serien, det är ju ett väldigt svårbevisat påstående att säga att någon är CIA-agent. Hur ska man motbevisa det?
Nej, det går ju inte.
Så sätter man inte den intervjupersonen i ett väldigt svårt läge då?
Nej, men jag tänker också att det är väl det bästa sättet att svara på det. Eller jag tänker också att hur ska jag bevisa att jag inte säger egen? Nej, exakt. Det är ju upp till den som lägger fram bevisen. Och då finns det en scen bara för att vi ska liksom förstå då vad de här anklagelserna, vad de bottnar i. Där jag förhåller mig kritiskt till dem, så att säga, med citattecken, bevis som läggs fram. Liksom.
Du har egentligen ingen så smoking gun, utan det är väldigt många olika exempel. Det är så du ser på bevisningen. Jag skulle vilja höra ett exempel, ett gott skäl, som inte är att han inte har gjort någonting.
Jag tror att han ramlade ner i kaninhålet helt enkelt och hamnade på den sidan som man egentligen inte tror på.
Tillbaka till Claes Svahn igen.
Men som han kände att det här var djupt fascinerande. Han gav inte oss chansen att bli de här djupt fascinerande.
I veckan var det dags för rond 2 i striden, eller ska vi säga de juridiska efterskalven av SVT-dokumentären Vaccinkrigarna. Och vi kanske ska börja med en snabb version av vad som hänt hittills. För 1,5 år sedan kom tingsrättsdomen som slog ner lite som en bomb i mediesverige. Efter att ha blivit vallraffad och filmad med en dold kamera så stämde en vaccinkritisk kvinna staten för vad hon menade var ett intrång i hennes integritet som strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Och till mångas förvåning fick hon rätt, i alla fall på en punkt. Tingsrätten menade att hon inom det svenska juridiska och medieetiska systemet inte hade ordentlig möjlighet att söka upprättelse. Det finns, menade de, helt enkelt ingen instans som prövade just det integritetsintrång som smygfilmning och wallraff innebar. Och i veckan kom alltså hovrättens dom och den river upp tingsrättens bedömning. Erik Petersson har i veckan tittat närmare på domen.
Hovrätten anser att staten tillhandahåller ett tillräckligt effektivt och adekvat skydd till skydd för det ingrepp i kvinnans rättigheter som vi har funnit har skett.
Där är Annika Malm. Hon är hovrättsråd och var ordförande för förhandlingarna i det här målet. Efter tingsrättens dom var det flera som reagerade på att det inte gjorts någon avvägning mellan de olika intressena som står på spel här. På ena sidan journalistiken med starka käpphästar såsom yttrandefrihet och allmänintresse vid sin sida. På andra sidan rätten till personlig integritet. Hovrätten har gjort en sån här avvägning mellan de olika intressena.
Och då har vi bland annat beaktat att kvinnan inte var känd för allmänheten vid tillfället. Att det har föregått inspelningar med dold kamera vid flera tillfällen och inte bara ett. Men sen å andra sidan så finns det då också, fanns det i sig vid tidpunkten ett betydande allmänintresse. Och det ligger då i andra vågskålen.
I det här fallet kom hovrätten fram till
att kvinnans intresse i detta fall väger något tyngre än yttrandefriheten och journalisternas rätt till yttrandefrihet.
Och vad betyder det? Vilka konsekvenser får det, så att säga, juridiskt?
Ja, det får ju de konsekvenserna att då aktualiseras frågan om staten har brutit mot sina förpliktelser enligt konventionen. Och sen kommer vi fram till att staten inte har gjort det genom att man har tillhandahållit ett tillräckligt effektivt och fullgott skydd.
Ja, det är lite rörigt det här. Det domstolen prövar här är alltså huruvida det finns ett fullgott system för att få just den här överträdelsen prövad. Och här kommer alltså hovrätten fram till att man kan få det här prövat i det svenska systemet. Och det beror på att hovrättens bedömning skiljer sig från tingsrättens på några viktiga punkter.
Vi presenterade oss som vaccinkritiska filmare som skulle göra en dokumentär om vaccinets risker.
I dokumentären vallraffar reportrarna genom att utge sig för att göra en vaccinkritisk dokumentär. De följer då kvinnan och gör dels öppna intervjuer, men filmar henne även med dold kamera. Tingsrätten menade att både de öppna intervjuerna, som alltså gjorts under falska förespeglingar, och de dolda inspelningarna var del i integritetsintrånget. Men hovrätten har bedömt att det bara är publiceringen av de dolda inspelningarna som bör betraktas som ett intrång. De öppna inspelningarna når helt enkelt inte upp, menar de.
Det kan i sig utgöra ett ingrepp, men inte ett så pass stort ingrepp att det når upp till den nivå som krävs enligt Europakonventionen för att det ska anses omfattas av rätten till privatliv. Utan vi har då endast bedömt att det är publiceringen av det som har framkommit under de dolda inspelningarna som har inneburit ett ingrepp i hennes rättigheter.
Det här gör att tingsrättens resonemang om att det inte finns någon instans som undersöker arbetsmetoderna som journalisterna använt sig av inte riktigt spelar någon roll. Eftersom skadan av publiceringen av de dolda inspelningarna skulle kunna prövas både som ett förtalsmål och av det självreglerande medietiska systemet.
Med hänvisning då till den praxis som finns i granskningsnämnden så bedömer vi att det hade granskningsnämnden hade kunnat pröva smygfilning, så att säga.
Förra våren, när tingsrättens dom kom, var en av dem vi intervjuade.
Hans-Gunnar Axberger, jag har en gång i tiden varit justitieombudsman, pressombudsman och professor i konstitutionell rätt. Det är väl ungefär vad som är relevant i det här sammanhanget.
Han tyckte då att svenska staten klarat sig lindrigt undan i och med tingsrättens dom.
Det kan bli en utgång som blir ännu mindre förmånlig för staten, att man säger att staten är ansvarig för det som förekommer i public service till exempel.
Och nu tycker han att hovrätten i och med sin bedömning undviker det som är den verkliga knäckfrågan här.
Hovrätten duckar för det som jag och nog många andra uppfattar som huvudfrågan i målet, nämligen i vilken utsträckning man får använda sig av dold kamera, vallraffa. De säger att så att säga bli utsatt för att bli filmad med dold kamera helt enkelt, det är inte en privatlivskränkning i sig, utan det blir en privatlivskränkning först om man publicerar det materialet. Och genom att göra den rätt subtila distinktionen så kommer de ifrån problemet i sammanhanget, nämligen att det svensk saknar skydd för, det är just det hemliga filmandet.
Tillbaka till Annika Malm, hovrättsråd igen. När de gjort sin sammanvägda bedömning av hela systemet så nämner de, förutom de stora spelarna, granskningsnämnden, domstolarna och mediernas etiknämnd, också en annan instans.
Ni nämner också yrkesetiska nämnden. När man kollar på deras egen sajt så publicerade de, det senaste beslutet de publicerade var från 2021. Räcker den typen av, om man ska vara elak, insomnad instans för att ge upprättelse?
Vi har inte bedömt det på det sättet, utan vi har bedömt att hela det medieetiska systemet utgör ett komplement till den befintliga lagstiftning vi har, till exempel förtalslagstiftningen. Så att vi har ju inte bedömt yrkesetiska nämndens granskning i sig.
Det ska finnas ett sätt att få saken prövad.
Tillbaka till Hans-Gunnar Axberger.
Det var ju det som tingsrätten mycket klokt och tydligt tycker jag klargjorde. Att här finns det en lucka. Hon har inte haft någonstans att vända sig. Hovrätten däremot menar att hon har haft flera olika möjligheter att vända sig. Att få den här saken prövad. Det är bara det att hon inte använt sig av dem.
Enligt sajten News Voice så kommer kvinnan överklaga till högsta domstolen. Vi ska också säga att vi sökt kvinnans ombud som inte återkommit. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Och här kommer ett supertips. Slå på pushnotiser för medierna genom att klicka på klocksymbolen i SR Play-appen, så missar du aldrig när vi släpper nya avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.